Jag tänkte få börja i Galaterbrevets 6:e kapitel. Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då ska ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Ty den som tror sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv det som är värt att vara stolt över och jämför sig inte med andra. Ty var och en ska bära sin egen börda. Ni som är andliga människor ska alltså upprätta den som har begått en överträdelse. Vad vill det säga att vara en andlig människa? Det tänkte jag vi skulle titta lite grann på. Därför att det handlar om växt och mognad. Och det är ju klart att om man behöver få hjälp med en överträdelse, om det finns något som är synd i ens liv och man vill gå och tala med någon om det här, så tänker man ju efter noga innan man går. Vem ska jag gå till? Jo, jag går till honom eller jag går till henne. Hur så? Jo, där kan jag räkna med barmhärtighet. Där kan jag räkna med förståelse. Det låter ju lite som jantelagen det här. Den som tror sig vara något fast han ingenting är bedrar sig själv. Du ska inte tro att du är något. Vad har det i det här sammanhanget att göra? Vad är en andlig människa? Ja, vi kan säga så här att när du nu väljer någon att gå till, så tror jag du kommer att välja någon som inte har prestige. Någon som inte ser ner på dig för det som kanske är en smärta och en skam i ditt liv. Och då är det ju väldigt bra att ha kommit loss ur det här behovet att vara något. Den som tror sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Det ska inte uppfattas som en jantelag det här, utan det ska uppfattas som den stora friheten. Att inte längre behöva vara något, att inte längre behöva ha något anseende att värna om. Eller om du så vill, att inte längre behöva jämföra sig med andra. För det är ju väldigt visant att på det viset vara en andlig människa. Vi kan lyssna till hur Paulus skriver till församlingen i Korint. I första Korinthierbrevet i det 3:e kapitlet. Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka, fast föda fick ni inte. Den tålde ni ännu inte, och det gör ni inte nu heller, eftersom ni fortfarande är kötsliga. Så länge det råder avund och strid bland er, är ni då inte kötsliga och lever som alla andra? Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan, jag håller mig till Apollos, är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Tjänare som förde er till tro, och det med den uppgift som Herren har gett var och en. Här finns ju prestigen på lur runt hörnet, så att säga. Somliga upphöjer den ledaren och andra upphöjer den ledaren. Och Frågan kan ju till sist bli inte om du tror på Jesus, utan om du tror på Apollos, eller om du tror på Paulus, eller om du tror på Luther, eller om du tror på Calvin, eller om du tror på Augustinus eller någon annan vanlig enkel människa. Och då dyker det alltid upp avund och strid. Det är inte fel att ha konflikter ibland, men så länge de är prestigefria så är det rent. Men när prestigen och avunden och självhävdelsen blandar sig i leken, så är andligheten förlorad. Och det är ju en hemlighet förborgad i det här. Vi backar lite grann och går in i andra kapitlets slut. 14 versen. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Alltså, den andliga människan är på något sätt outgrundlig för den som inte har låtit sig frigöras från prestigen, från stoltheten, från skammen, från självfördömelsen. Allt det här hänger ju ihop med vartannat. Och Paulus, han skriver ju nu till församlingen: jag gav er mjölk att dricka, fast föda tål den inte. Och det kan ju ha varit sån här 8 månaders mat eller någonting sånt här, purjolökspuré med oxkött eller vad det brukar stå på Findusburkarna. Det tål den inte. Sånt kommer upp direkt. Och man kan ju undra lite grann, vad är det vi brukar sätta i oss? Är det biffstick? Är det välling? Eller vad är mjölkmat? Och vad är fast och stadig föda? Hebreerbrevet ger oss svar på frågan, ganska exakt faktiskt. I slutet på kapitel 5, jag börjar läsa i 13 versen. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för den som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Låt oss därför lämna bakom oss de första grunderna i Kristi lära och föras till fullkomlighet. Låt oss inte på nytt lägga grunden med omvändelse från döda gärningar och tro på Gud, med undervisning om reningar och handpåläggning, om de dödas uppståndelse och en evig dom. Ja, detta vill vi göra om Gud tillåter. Nu ska vi lägga bakom oss läran om om frälsning på grund av tro. Vi ska lägga bakom oss undervisningen om dop och handpåläggning, alltså mottagandet av den heliga ande. Vi ska lägga bakom oss undervisningen om de dödas uppståndelse och en evig dom. Jaha, men vad kommer sen? Vad återstår? Vi kan säga så här, att mjölkmaten handlar om vad Gud vill ge mig. Men sen finns det en fast föda också. Och den handlar om vad jag kan ge till min omgivning. Jesus säger att den som vill följa mig, han ska ta sitt kors på sig. och så efterfölja mig. Och det är alltså undervisningen om korset som är dårskapen för den oandlige. Och det är detta som är den fasta födan som så lätt kommer upp om vi inte är beredda på att det är dit som undervisningen till sist syftar. Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Och det handlar ju alltså nu inte om den tillräknade rättfärdigheten, den som Gud ger oss som en gåva och som förvandlar oss inifrån. Utan nu handlar det om den undervisning som gör oss kapabla att också bli utgivande människor i en krävande och tagande värld. Om vi backar ytterligare lite i femte kapitlet i Hebreerbrevet så står det så här om Jesus. Medan han levde här i köttet ropade han högt under tårar när han bad och åkallade den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd och tagen ur sin ångest. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överste präst, en sådan präst som Melkisedek. Melkisedek betyder rättfärdighetens konung. Han som aldrig syndade, han fick lära sig att lyda. Och det kanske vi också behöver. Han som var fullkomlig, han hade till sist fullkomnats genom sitt lidande. Och frågan är ju inte hur mycket vi har lidit, du och jag, utan om vi lärde oss lydnad av vårt lidande. Och det är ju intressant att se att mycket av det som undervisningen handlar om, inte bara i våra kyrkor utan också på våra konferenser, handlar om mjölkmat. Och den fasta födan, den kommer vi inte alltid till. Den som gör oss kapabla att ge ut av det Gud har gett oss. Inte för att vi är skyldiga något, inte för att vi är tvungna, utan därför att vi sträcker oss efter likhet med Kristus. Vi sträcker oss efter efterföljelsens förmån, dess mening med livet. Jag tänkte få illustrera allt det här med en text som till synes inte har ett dugg med det här att göra, men som tycker jag är en av Bibelns festligaste texter. Och som lite grann talar om att det här är ingenting som man behöver lära sig i och för sig, utan det är någonting som man behöver tillåta i sitt liv. Vi ska läsa i första kungabokens 22 kapitel. Det är kungamöte på gång. Josafat som var kung i Jerusalem, han dyker upp i Samaria, Nordrikets huvudstad, och hälsar på hos Ahab. Ahab ska väl egentligen uttalas, men nu säger vi Ahab för så står det på svenska. Han var ju gift med Isabel. Det var hon med de 450 Baals profeterna och allt det här ni vet. Och så står det så här. I 3 år hade de ro utan krig mellan Aram och Israel. Men under det tredje året for Josafat, Juda kung, ner till Israels kung. Och Israels kung sa till sina tjänare: ni vet ju att Ramot i Gilead tillhör oss. Ändå sitter vi här lugnt och tar det inte från kungen i Aram. Han frågade Josafat: vill du dra ut med mig för att belägra Ramot i Gilead? Josafat svarade Israels kung: jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Men Josafat sa till Israels kung: fråga dock Herren om detta först. Då samlade Israels kung profeterna omkring 400 män och frågade dem: ska jag dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska jag låta bli? De svarade: dra dit upp, Herren ska ge dig konungens hand. Men Josafat sa: finns det inte längre någon Herrens profet här så att vi kan fråga genom honom? Israels kung svarade Josafat: här finns ännu en man, Mika, Gimlas son. Genom honom kan vi fråga Herren. Men jag hatar honom, för han profeterar aldrig lycka åt mig utan bara olycka. Josafat sa: konungen ska inte säga så. Då kallade Israels kung till sig en hovman och sa: hämta genast hit Mika, Gimlas son. Israels kung och Josafat, judakung, satt nu var och en på sin tron på en tröskplats vid ingången till Samarias port, klädda i sina skrudar, medan alla profeterna profeterade inför dem. Sidkia, Kenaanas son, gjorde sig horn av järn och sa: så säger Herren, med dessa ska du stånga arameerna så att de förgörs. Alla profeterna profeterade på samma sätt och sa: dra upp mot Ramot i Gilead så ska du ha framgång. Herren ska ge dig konungens hand. Budbäraren som hade gått för att hämta Mika sa till honom: hör på, profeterna lovar med en mun lycka åt kungen. Låt det du säger stämma överens med vad de har sagt och lova också du lycka. Men Mika svarade: så sant Herren lever, det Herren talar till mig ska jag säga honom. När han kom till kungen frågade kungen honom: Mika, ska vi dra ut mot Ramot i Gilead för att belägra det, eller ska vi låta bli? Han svarade honom: dra dit upp så ska du ha framgång. Herren ska ge dig konungens hand. Men kungen sa till honom: hur många gånger ska jag behöva ta ed av dig att du bara ska tala sanning till mig i Herrens namn? Då sa han: jag såg hela Israel skingrat på bergen som får utan herde. Och Herren sa: dessa har inte någon herre. Låt den vända tillbaka hem i frid, var och en till sitt. Då sa Israels kung till Josafat: sa jag inte till dig att han aldrig profeterar lycka åt mig utan bara olycka? Mika sa: hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sa: vem vill locka Ahab till att dra upp mot Ramot i Gilead så att han stupar där? Den ene sa si och den andra sa så. Då kom en ande fram och ställde sig inför Herren och sa: jag ska locka honom till det. Herren frågade honom: hur då? Han svarade: jag ska gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sa Herren: försök locka honom till det och du ska också lyckas. Gå ut och gör så. Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, och Herren har beslutat att olycka ska drabba dig. Då gick Sidkia, Kenaanas son, fram och gav Mika ett slag på kinden och sa: på vilken väg har då Herrens ande gått bort ifrån mig för att tala till dig? Mika svarade: du ska få se det den dag när du måste springa från rum till rum för att gömma dig. Det lustiga med den här historien är att alla vet vad som är rätt. Alla vet vad som är sant. Josafat säger: ska vi inte fråga Herren först? Jo då. Då kommer profeterna, 400 gubbs, vilket väsen det måste ha varit. Och de profeterar och gör horn av järn och de stångas och de åbäkar sig där vid tröskplatsen i Samarias port. Och Josafat känner sig ändå inte riktigt nöjd. Finns det inte längre någon Herrens profet, frågar han. Som om det skulle göra någon skillnad med 401 istället för 400. Ja, jo, det finns en, säger då Ahab. Men han profeterar aldrig lycka åt mig, så jag vill inte höra på honom. Ja, men hämta hit honom. Ja, budet som hämtar honom säger att ja, profeten har lovat lycka åt kungen. Se nu till att du också gör det. Budet vet alltså att de ljuger. Och Josafat vet att de ljuger. Och Ahab vet att de ljuger. Och så kommer då Mika, Jimlas son, och så säger han: dra upp mot Ramot i Gilead, så ska Herren ge dig i konungens hand. Och då säger kungen: ska jag behöva ta el av dig för att du ska tala sanning till mig? Han vet också att det är lögn. Alla vet att det är lögn. Och det tycker jag är en så intressant illustration till hur det blir när prestigen blandar sig i. För här är det ju, beslutet är redan fattat. Nu ska vi ut och kriga här, grabbar. Vi har haft fred i 3 år och nu börjar det bli långtråkigt. Så nu ska vi ut och slåss. Och vad Gud än tycker, så ger vi oss iväg. Och det betyder att detta med att förstå Guds väg, veta hans vilja, det här outgrundliga hos den andliga människan, det är inte svårt. Guds rike är till för barn. Och vi måste lära oss att skilja mellan barnaskap och barnslighet. För barnsligheten, den finns där så länge prestigen råder i våra liv. Men när kärleken till sanningen har vunnit seger i våra liv över kärleken till framgången, till bekräftelsen, till beundran, till lycka, till duktighet och vad det kan vara mer, då kan vi börja med den fasta födan, den som också inspirerar oss, inte tvingar oss, inspirerar oss till ett utgivande liv. Ett som kommer att märkas på din fritid, på din plånbok, på ditt liv överhuvudtaget. Ett meningsfullt, men jobbigt liv. Jag tänkte på den här lilla sången som jag hörde sjungas för många år sedan, att vi ska se nu, hur var den? Släpp nu lite solsken in, släpp nu lite solsken in. Om du har besvärligt kan du få det härligt om du släpper Jesus in. Men så kan man vända på det. Om du har det härligt kan du få besvärligt om du släpper Jesus in. Och det är också sant. Och det är det som är undervisningen om den fasta födan. Den som så lätt kommer upp och som vi inte har så stor lust att svälja ner till en början. Om vi inte är fast grundade i detta som Gud redan har gett oss. Frälsningen, vissheten, befrielsen från gärningar som ska ge meriter i vare sig Guds eller människors ögon. Prestigen är borta. Kärleken till sanningen kan komma istället. Och det är en bra bön att be om. Låt oss göra det. Herre, vi längtar efter den enkelhet i våra liv som infinner sig när du har fått lösa oss från prestigen, från duktigheten, framförallt från jämförelserna. Där vi kan låta varje människa vara den han eller hon är. Och vi kan också låta oss själva vara den vi är. Och lita till att du kan förvandla vår personlighet om du bara får göra det själv. Herre, ge oss den kärlek till sanningen. Som vi läste om i den här mötet mellan de två kungarna. Den kärlek som saknades. Ge oss den, Herre. Och låt på det sättet våra liv komma in i både trons vila och trons lydnad. Vi tackar dig, Fader. I Jesu Kristi namn. Du, Jesus, är sanningen. Vägen, sanningen och livet. Därför ber vi om sanningens ande i våra liv. Amen.